Jag tror att alla är eniga, vem man än frågar på jordens rund ikväll, att det är något grundläggande fel med den här världen. Nu håller ju tidningarna på att summera 2011. Och det är ju ett rätt dystert år som ligger bakom oss. Med tsunami och kärnkraftskatastrof i Japan. Med hungersnöd i Afrika. På Afrikas horn speciellt. Med utöja massakern som var helt ohygglig och helt obegriplig. Med en arabisk vår som har övergått till höst och nästan inbördeskrig i Syrien. Med hemska saker som har ägt rum i Libyen. Med fortsatta självmordsbombar i Irak, Afghanistan. Med eurokris i Europa. Och en av de journalister på Dagens Nyheter som jag brukar läsa mest, Schwarz, har tillbringat hela sitt liv i Östeuropa som korrespondent. Han skrev en oerhört skarp analys för några veckor sedan då han sa att den livsstilsbubbla som vi har ägnat åt oss att bygga upp då vi hoppas på ständigt stegrade inkomster, ständigt stegrad förmåga att resa och leva lyxliv. Och då vi fortsätter att ständigt utarma jordens resurser och där den här bubblan nu har börjat spricka i Grekland, Italien, Spanien. Och han profeterade att snart det är någonting av det som äger rum idag. Och därför så är temat syndens allvar och korsets storhet, det är ett oerhört relevant tema. Det är ju så att många av de fromma orden har blivit populära i svensk press. De intellektuella skribenterna, författarna, använder allt oftare ord som nåd. Det är det mest positiva. De använder försoning ofta. De använder barmhärtighet ofta. De har än inte börjat använda ordet synd mer än att man har serier i tv om dödssynderna. Och då försöker man presentera dem på ett sekulariserat sätt. Men det som är den bibliska uppenbarelsens förklaring till allt vad katastrofer och nöd och ondska heter, det är ordet synd. Och en av våra förnämligaste filosofer och tänkare i Skandinavien, Kierkegaard på 1800-talet, han skrev en bok, Sjukdom till döds. Eftersom syndens lön är döden enligt Romarbrevet 6:23. Och han uttryckte det så att synd är en vägran att finna sin djupaste identitet i gemenskapen med Gud och i arbetet för Gud. Och då kommer vi fram till vad Gud hade tänkt med dig och mig när vi blev till och när mänskligheten blev till och när människan skapades. Gud har en stor plan, en positiv plan för varenda mänsklig individs liv. Och den planen går kort ut på att vi är skapade, vi är födda för att älska Gud över allting. Vi är faktiskt inte födda för att i första hand älska våra föräldrar, även om vi ska göra det, utan vi är födda för att älska Gud av hela vår kraft, av hela vår själ, av allt vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Både att älska vår nästa, att älska, acceptera oss själva. Och vi är skapade för att leva i harmoni med Gud, i harmoni med oss själva, i harmoni med alla människor och i harmoni med naturen. Det sista, där kan man återigen hitta någonting som är gemensamt för kristna och icke-kristna idag. Alla är eniga om att vi missbrukar naturen. Vi lever inte i harmoni med naturen. Och miljöhotet blir ju större och större. Miljöförstöringen är någonting som vi mycket tydligt ser resultat av, mer och mer. Detta är Guds plan för ditt och mitt liv. Men vi har kört fel. Vi är out of jointness. Vi har kommit på kant med den planen. Vi har kommit på kant med Gud. Vi är på kant med oss själva. Vi är ofta på kant med våra medmänniskor och kamrater. Vi är på kant med naturen. Och det är förorsakat av synden i våra liv. Och då ska vi försöka ett förklara vad är synd. Och det vanligaste sättet är då att peka på enskilda negativa handlingar. Att vi stjäl, att vi förtalar varandra, att vi mobbar varandra. Och vi ska kunna fortsätta väldigt länge. Sen har synd kommit att användas som ett uttryck för det som är roligt. Vi ska ut och synda. Det kan betyda olika saker. Eller nu ska vi gå och äta riktigt gott och synda, eftersom alla har ju fått klart för sig att vi äter för mycket och vi borde skärpa oss på den där punkten. Men synd är någonting mycket, mycket svårare. Det är någonting som Gud reagerar emot. Och det är faktiskt så att det är bara i ett religiöst sammanhang, i ett kristet sammanhang framför allt, som vi talar om synd. Därför att det är så att säga Gud som säger vad som är synd och inte. När man diskuterar det här i ett rent sekulariserat, icke-kristet sammanhang, då använder man ordet ondska. Men man använder inte ordet synd. Men Bibeln använder ordet synd för att ange att någonting har gått radikalt fel i vårt förhållande till Gud. Och Gud reagerar mycket skarpt på det som är synd. Ordet synd kommer förresten från ett tyskt ord. En tredjedel av vårt svenska språk kanske är tyska ursprungligen. Och synd kommer från ordet sund. Det vill säga en ö är avskild från fastlandet av ett vattendrag. Och det är en väldigt bra bild för vad synd är. Vi har skurits av från gemenskapen med Gud. Och vi lever för oss själva och vi är inkrökta i oss själva. Luther använder ordet incurvatus in se, att vara inkrökt i sig själv. Och jag tror det är få uttryck som är begripligare när det gäller att ange vad synd är. Vi kan också säga det är att vara djup egoistisk, att ytterst bara tänka på sig själv och sätta allt annat i andra hand. Det finns många ord i gamla och nya testamentet för synd. Det första, det har ni säkert lärt er på konfirmationsundervisningen, det är att missa målet. Det finns en norm, man ska försöka följa den normen om man missar den. Men det är, och det är riktigt, men det är den ytligaste innebörden i ordet synd. Men det säger någonting om vad synd är. Det andra ordet som säger mycket mer om vad synd är, det är att vi är rebeller mot Gud. Vi har gjort uppror emot Gud. Och det är klart, vi är lite skolade i att man ska göra uppror mot det som är orättfärdigt. Man ska göra uppror mot förtryckare. Men i det här fallet så är Gud ingen förtryckare som man ska göra uppror mot om man är en anständig människa. Det är ju Gud som är förutsättningen för att vi lever, för att vi finns till. Och när man säger att man inte vill ha med Gud att göra, det är ungefär som om man säger jag vill inte ha med syret att göra. Jag vill inte ha med luften att göra. Jag kan ju inte se luften. Jag kan ju inte se syret. Men lika fullt är det så att om syret skulle försvinna från den här kyrkolokalen så skulle vi dö av mycket snabbt. Och så är det. När vi gör uppror mot Gud, då så att säga börjar syret att ta slut. Därför att Gud är livets upphovsman. Gud är den som ger både det biologiska livet, fysikaliska livet och det andliga livet. Och vi kan aldrig vara oberoende gentemot Gud. Den människa som säger att jag vill vara oberoende av Gud, den är rätt och slätt enfaldig. För det är detsamma som att säga jag vill vara oberoende av syret som håller oss igång. Det tredje ordet som används på hebreiska och grekiska för synd, det är ett ord som talar om en inre ogudaktighet, inre ondska, inre ett tillstånd av att leva i fiendskap med Gud. Och det är det allvarligaste ordet för synd. Och på detta följer alltså en massa negativa konsekvenser. Vi förstör vårt eget liv, vi förstör andra människors liv, vi förstör naturen. Och det skulle vi kunna uppehållas länge vid, men vi måste komma fram fort. Därför att nu måste vi ställa frågan, varför är synden så allvarlig? Varför är det så farligt med synd? Och svaret är, som vi har hört i vittnesbörden här lite grann, att Gud, han reagerar på vårt uppror. Gud reagerar på våra överträdelser. Gud reagerar på vår brist på kärlek till honom och på kärlek till våra medmänniskor. Gud ställer sig så att säga på våra medmänniskor, våra kamraters sida när vi behandlar dem illa. Gud blir sorgsen. Gud blir vred. Det tillhör hans väsen att han som är absolut kärlek, som är absolut helighet, som är absolut godhet, som är absolut rättfärdighet. Han måste reagera för att vara trogen mot sig själv. Om han inte reagerade, ja då sitter rätten i spjutstångs ände som vi brukar säga förr i världen. Då är allting tillåtet. Då finns det ingenting som är absolut rätt och absolut fel. Då är allting relativism. Och då blir det den starkare som förtrycker de svagare. Och vi ser mycket av det i denna värld. Men Gud är samtidigt kärlekens Gud. Och jag vill läsa ett avsnitt ifrån Hosea bok som talar om det på ett fantastiskt sätt. Hosea bok är en profetbok som där profeten Hoseas profetior från 700-talet finns nedskrivna. Och Gud är oerhört sorgsen och oerhört vred på Israels folk. För att de har brutit förbundet med Gud. Vi hörde ju om förbundet som Gud har upprättat med oss på Sinai första kvällen. Och det förbundet har Israels folk brutit emot. Och Gud försöker nu få Israels folk tillbaka till en god livsföring tillsammans med Gud i hans förbund. Och här uttrycker sig Gud på ett otroligt kärleksfullt sätt. Och jag börjar lite tidigare än det ni ser där på bilden. När Israel var ung fick jag honom kär. Från Egypten kallade jag min son. Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. De offrar åt Baalsgudarna, alltså åt andra religioner. Tänder offereld åt beläterna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå. Det här är rätt vackert, en vacker bild. Gud är som en pappa som lärde sitt folk att gå när de är små bebisar. Jag tog dem i mina armar, han tog upp dem och kramade dem. Men de förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem med kärlekens rep. Jag var den som lyfte upp ett barn till kinden. Alltså så vackert beskrivs Gud. Han tar barnet mot sin kind och liksom smeker barnets kind och låter barnet känna hans egen kind. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Men. De vände Gud ryggen. Tjurigt, ihärdigt, trotsigt, vrångt, hela tiden Gud ryggen. Och trampade på allt som Gud hade sagt att de skulle göra. Och ägnas åt allt som var fel. Och då måste Gud reagera med dom, med straff. Och samtidigt Guds kärlek blir skakad och värjer sig för detta. Och så kommer det då: hur skulle jag kunna släppa dig Efraim, överge dig Israel, göra med dig som ett Adma och behandla dig som Sevojim? Det var två städer som gick under samtidigt som Sodom och Gomorra i berättelsen i Första Mosebok. Mitt hjärta är i uppror, all min medkänsla väcks. Och den gamla bibelöversättningen var bättre: all min barmhärtighet vaknar eller vänder sig i mig. Därför att på hebreiska så sitter barmhärtigheten i magen. Så Gud alltså fick ont i magen när han ser någonting som är elakartat, och när han ser att det går illa för hans folk och att de förstör livet för sig själva. Då vaknar hela hans innersta och barmhärtigheten vaknar. Och då säger han: jag ska inte låta min främmande vrede få utlopp. Jag ska inte ändra mig och förgöra Efraim, ty jag är Gud och inte människa. Jag är den helige mitt ibland er. Jag kommer inte med skräck. Gamla översättningen: med vrede vill jag ej komma. Och det slutar i vers 11: jag ska låta dem återvända hem, säger Herren. Och då kommer vi till frågan: hur bar sig Gud åt för att både vara trogen mot sin reaktion mot allt ont som Israels folk gjorde och vara trogen mot den kärlek och de löften om trofasthet som han hade givit? Hur bar sig Gud åt? Och det där kan man förstå, problematiken kan en förälder förstå som har gett det bästa hon eller han har till sitt barn, och barnet gör uppror och barnet slår back ut. Tänk er att ni har en dotter, ni älskar henne oerhört mycket och hon kommer i dåligt sällskap och hon blir heroinmissbrukare. Jag tar ett konkret fall nu. Och det blir värre och värre. Inte slutar en far att älska denna dotter. Han gör allt vad han kan för att få henne att vända om. I det här fallet slutade det så fruktansvärt illa att hon dog på Stockholms central av en överdos av heroin när han själv var där för att ta tåget hem till Uppsala. Det säger någonting om hur ohyggligt detta liv kan vara ibland. Och det är Guds dilemma. Gud tar synden på allvar och Gud älskar dig på allvar. Och han har älskat dig så totalt så att till och med han älskade så att hans hjärta brast på korset. Och därmed så kommer vi över till korset. Vad har korset nu att säga oss om synden? På vilket sätt är det lösningen? På vilket sätt kan det gjorda göras ogjort? Det är ett tema som finns i en hel del romaner. Och det är rätt fascinerande att försöka tänka sig hur man ska göra någonting ogjort som ägde rum för 300 år sedan. Det finns sådana böcker. Men i Guds fall så är det en reell handling som har utförts för att ta bort synden och dess negativa konsekvenser. Och för att ta bort den dom som synden leder till. Och för att ta bort den död som är syndens lön. Bibeln talar med olika bilder om detta. Att gå förlorad. Att missa bestämmelsen i sitt liv 100%. Att dö en andlig, evig död. Och när man ska försöka beskriva vad som Jesus säger och menar när han talar om att det finns en risk för oss att gå förlorade. Så den bästa bild jag har hittat nästan, det är bilden av en vacker mosaik. Guds plan för oss människor är att vi ska vara en bild, en liten bit i denna vackra mosaik. Men så har vi ramlat bort från den och vi ligger i sörjan. Och frågan är, kommer vi tillbaka eller inte? Att gå förlorad är att inte komma tillbaka. Att inte få plats i den vackra mosaiken. Utan att för alltid vara kvar i konflikten med Gud. Att alltid vara kvar i attityden att vi har vänt ryggen mot Gud. Det är det som är förtappelse. Det är det som är helvete i Jesu undervisning. Att alltid förbli i konflikten med Gud. Att alltid vara dömd för sitt liv. Och att förbli i det tillståndet. Och vad har Gud gjort för att vi ska räddas? Och det är då vi kommer till korset. Det är då vi kommer till innebörden i Jesu död och uppståndelse. De bilder som jag tycker är absolut bäst när det gäller att försöka förklara vad som hände när Jesus dog. Vad det är som hände när Johannes stöparen säger om Jesus, se Guds lam som bär bort världens synder. På vilket sätt bar Jesus bort dina och mina synder? På vilket sätt skapade han en ny gemenskap med Gud? På vilket sätt gjorde han ett nytt liv möjligt? På vilket sätt gjorde han det möjligt för dig att komma tillbaka till mosaiken och göra den ännu vackrare? På vilket sätt blir ditt liv 100% meningsfullt och riktigt? Och Jesus hade en väldigt tydlig arbetsbeskrivning för vad han var kallad att göra. Den arbetsbeskrivningen finns i en profetia i Jesaja 53. Och jag läser bara den sjätte versen. Eventuellt kommer den, ja. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Gamla översättningen, men Herren kastade alla våra synder på honom. Låt mig försöka ta en bild. Vi föreställer oss att korset är magneten som attraherar alla järnfilspån av synd från alla tider, från alla människor. Och när Jesus hänger på korset, då kommer alla sotflagorna från förfelade liv, alla dina synder, både de stora och de små, alla nedrigheter, all olydnad, all själviskhet, alla misslyckanden, all elände. De flesta av er har förmodligen väldigt ordnade och fina hemförhållanden. Och det är fantastiskt. Och ni kanske tycker att jag har väl inte gjort mycket av synder. Men så kanske det finns någon som har ett tillfrasslat liv bakom sig. Oavsett om vi nu har mycket vita synder eller svarta synder, så kommer alla dessa farande i luften och lägger sig över Jesus Kristus på korset. Gud kastar alla synder på Jesus Kristus. Och där fastnar de och där utplånas de. Och istället så ger Gud oss nu Kristi sinne, Kristi förlåtelse, Kristi rättfärdighet när vi tar emot. Och det finns så att säga ingenting som anklagar oss. Vi kan nu gå fram till Gud i bön och tas emot av honom och uppleva honom som en underbar far som omfamnar oss när vi kommer. Den bästa bilden jag hittar för att illustrera det här, att Herren lät vår skuld drabba honom, den fick jag av en man som heter Erik Edin, som kom från samma hembygd som jag själv, från Sundsvall. Och han blev alkoholiserad och han hamnade på Östersunds psykiatriska klinik med den bästa alkoholspecialisten i Sverige då på den tiden. Och där har han berättat ett offentligt vittnesbörd, så jag återger något som han själv har offentligt berättat om. Han fick permission och skulle fara ner till Timrå och träffa gamla kompisar, och så träffade han sin fromma mamma i Ånge på järnvägsstationen med en traktat. Jesus kan frälsa, stod det på traktaten, och han tänkte: dumma gamla mamma, kan inte min psykiater rädda mig i Östersund, så inte kan den här traktaten göra någon verkan. Och det gick ut för och ut för honom. Och han miste ju både familj och alla kontakter och blev ju oerhört ensam. Och till sist hade han beslutat sig för att han skulle ta sitt liv. Men först, då råkade han vara Uppsala, skulle han prata med pingstpastorn, den gamla pingstkyrkan, innan han tog sitt liv. Så står han och väntar på att gudstjänsten ska ta slut på söndag kväll. Och så helt plötsligt så ser han Jesus på korset med törnekrona. Den bilden hade han ju sett hemma hos sin mor. Och så inträffar det märkliga. Han ser plötsligt hur en film spelas över på Jesus. Och det är hans eget liv. Som ung, som missbrukare, när han slog sin hustru, sina barn, sina kompisar, hela det mörka livet spelas över. Månad för månad, år från år. Och så till sist så är han vid kvällens datum. Och då öppnar Jesus munnen och säger: det är fullbordat. Och så lägger Jesus till ett ord, några ord som inte står i Johannes evangeliet: nu är du fri. Och han har så mycket kristen bakgrund så han begrep vad det hela gick ut på. Han förstod, nu var han förlåten. Därför att Gud hade kastat allt som anklagade honom. All sin dom över hans förfelade liv hade lagts över på Jesus Kristus. Och han blev sen den som kristen byggde upp Lewi Petrus verksamhet för alkoholister, som alltfort finns runt om i landet. Hjälpte tusentals människor till ett nytt liv tack vare tron på den Jesus Kristus som hade burit världens synd som hade blivit gjord till synd, som Paulus uttrycker det i andra Korintherbrevet, för vår skull, för att vi skulle bli rättfärdiga. Och så la han till på sitt vittnesbörd: och det budskapet, sa han, måste jag få höra dagligen för att kunna stå pall i det hårda jobb som jag har. Jag gör bort mig, jag är inte syndfri. Jag bråkar mycket både med klienter och med deras anhöriga. Och jag handlar fel ibland, jag tappar humöret ibland. Men allt detta har Jesus försonat och tagit bort. Och jag får fortfarande vara Guds tjänare och Jesu lärjunge, 100%. Luther använde en fantastisk fin bild för att skildra det här, då han talade om det saliga bytet. Vi klär av oss våra lortiga palter med allt vad som finns av orenhet i vårt liv. De ikläder sig Jesus. Och samtidigt så ger han oss sin vita rättfärdiga dräkt, förlåtelsen, barnaskapets rätt hos Gud. Och det gamla livet är borta vad gäller sin dömande karaktär. Det är det som dopet också handlar om, att begravas med Jesus Kristus och att uppstå till ett nytt liv. Jag minns en av våra studenter här på Johannelund. Jag var förresten biskop Gärtners dotter, som var gift med en kamrat i samma klass. De fick en liten son och han skulle döpas. Och då kom de fram till att de ville att sonen skulle döpas enligt gammal urkristen sedvänja. Under 200-300-talet varje fall. Det vill säga, när man döptes så klädde man av sig sina gamla kläder och döptes naken. Och sen när man kom upp ur dopgraven så ikläddes man en vit dräkt. Och i Rom var det faktiskt så att man gick med den vita dräkten i flera veckor för att tala om: nu har jag blivit döpt, nu har jag fått Kristi rättfärdighet. Det var ju lite svårt att ordna det här. Jag tror de ordnade med hjälp av någon badbalja nere i källaren, och pappa biskopen döpte enligt den ordningen som är lite annorlunda rent tekniskt än Svenska kyrkans vanliga dopordning. Men han sa det ju helt bibliskt, så jag gör det. Det är en väldigt fin illustration. Dopet, då har det gjorda, det har tagits bort. Och nu får jag börja ett nytt liv. Nu startar jag från ren utgångspunkt. Och det får jag göra varje dag när jag ber om syndernas förlåtelse. Detta är det saliga bytet. Och det är det som vi får ta emot, det är det som vi får vara med om, och det är det som vi får leva i. Detta är lösningen på synden. Och sen kan ett nytt liv börja spira, ett nytt liv börja levas av oss. Vi kommer allt fort att behöva mycket syndernas förlåtelse. Vi kommer att behöva många gånger tänka på att vi har döpts med Kristus in i hans död och uppstått med honom till ett nytt liv. Och detta är en gåva som varje dag vill ges åt oss. Och därför vill jag avsluta med: se, jag står vid dörren och bultar. Det är från Uppenbarelseboken 3:20. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Och det är det som nu strax ska ske när vi firar nattvard. Herren vill att du nu hör vad han har gjort för dig, och att du nu öppnar din dörr och går in, låter honom komma in i ditt liv. Och så sätter han sig ned och äter med dig. Ett tecken på den djupaste gemenskap. Det är det vi får vara med om nu i Herrens nattvard. Och jag vill uppmana dig att öppna. Att be Jesus Kristus komma in och ge dig del i detta nya förlåtna liv. Och sen leva tillsammans med honom. Alltid. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för din obegripliga kärlek. Vi tackar dig för detta stora mysterium som vi aldrig kan förstå, men som vi kan erfara styrkan och räddningen och befrielsen i våra samveten och i våra hjärtan. Och jag ber att det är många ikväll som ska få vara med om detta. Amen.